Bill gjorde de här punkterna på Bob och Dr. Bob tillfrisknade för att aldrig mer dricka. Och de här två gubbarna, de började undra att vad i helsike är det vi liksom, vad är det som har hänt? Vad är det vi har här? Vi kanske ska pröva på en till. De prövade på en tredje person som tillfrisknade för att aldrig mer dricka.
Ja, det är onsdag och jag vill önska er alla som lyssnar varmt välkomna till podcasten Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Jag sitter här på Östermalm i Stockholm med mina kära vänner och kollegor Felix Granander och Robert Boman. Välkomna hit, grabbar!
Tjena, tjena!
God morgon!
God morgon, vad mysigt att ha er här igen.
Ja, det är jättefint att vara här.
Mm. Hur är läget?
Nej, men det är fint för oss. Det händer mycket saker. Vi har mycket saker på gång med The House. Vill du berätta lite?
Nej, men det är fullt upp just nu. Försöka få i ordning, att få i ordning gården. Mm. Det var håller på att sätta upp The House Mansion. Samtidigt som vi är full fart på Skeppsbron på öppenvården. Få igång applikationen och tekniken. Så det är en hel del puckar. Men det är
precis,
kul. Spännande.
Precis. Ja.
Jag tror att många är nyfikna på det här med just behandlingar och hos er. Finns det någon statistik på hur många som faktiskt tillfrisknar och sånt där? Eller är det omöjligt att säga sånt där?
Det är svårt att få helt korrekta siffror naturligtvis. Men vår statistik ser väldigt bra ut om man jämför då med det som man talar generellt om i den här världen. Och många behandlingshem är ju ganska ogina med att dela med sig av statistik. Och det är väl ganska naturligt eftersom siffrorna allt som oftast är väldigt dåliga. Generellt i den här världen talar man om att mellan 4-10% tillfrisknar efter en avslutad behandling. Och det är ju fruktansvärt dåliga siffror. Sen finns det naturligtvis ställen runt om i världen som faktiskt har bättre siffror. Men det här är de siffrorna man talar om i branschen. I USA sägs det vara ännu sämre. Och vi brukar väl uttrycka oss så här. Det finns väl ingen bransch i världen som skulle vara nöjd med så dåliga siffror och bara liksom luta sig tillbaka och säga att ja, nej, men det är så det är.
Klappa sig på axeln.
Ja, och vi menar ju på att beroendevården har liksom stagnerat totalt när det kommer till det här. Det har sett likadant ut i 30-40 år och man följer ungefär samma typ av modell trots de här dåliga siffrorna. När vi mäter våra siffror så tittar vi på ett års obruten nykterhet för de klienterna då som kommer till oss och vill sluta helt och hållet. Och våra siffror ser ut då som att 60% av våra klienter tillfrisknar genast utan återfall. Sett på ett års obruten nykterhet. Ytterligare 25-30% tillfrisknar efter 1, 2 eller 3 återfall. Så vi ligger någonstans runt 85-90% i tillfrisknande. Vilket är oerhört bra siffror när vi diskuterar det här i media till exempel med folk som har kunskap om det här så blir ju många journalister förvånade.
Varför tror ni att just de här siffrorna överlag, du pratar om USA att det är bara runt 10%, varför har de siffrorna inte förändrats med åren tror du?
Jag tror att en stor del av det är just det som Robert säger med att beroendevården har stagnerat. Vi har slutat att titta efter sätt att utvecklas och på vilket sätt vi faktiskt kan hjälpa de här individerna som lider av beroendesjukdomen. Och det är ju något som styr mitt och Roberts perspektiv otroligt mycket när det kommer till vad vi försöker skapa. Hur kan vi utveckla hela det här området, speciellt vården som vi erbjuder våra klienter, för att just förbättra de här siffrorna?
Och jag tror också att många verksamheter, de är liksom mest intresserade av att få in en ny klient. Mm. Och där uppföljningen inte alls är lika stark. Och där finns man inte till hands på samma sätt. Det har ju vi velat utveckla, att kunna finnas kvar för klienterna. Och har också en väl utvecklad eftervård. Eftervården har ju i den här världen i mångt och mycket varit något liksom, det ska ju finnas med, det ska liksom ingå i behandlingen. En
WhatsApp-grupp.
Ja, en WhatsApp-grupp, men sen längre tillbaka så har det liksom varit något nödvändigt ont för behandlingshemmen. Stor del av behandlingarna bekostades ju förr i tiden av socialtjänsten, och det var inte alls lika många privatbetalande. Och här var det ju då viktigt att behandlingshemmen slängde in eftervården också. Och så är det eftervård också. Och i mångt och mycket, och nu generaliserar jag, det finns säkert behandlingshem som har bättre eftervård. Men i mångt och mycket så handlar det om en träff i veckan eller varannan vecka. Där man ses en timme och sitter i ring, och det blir som en delningsrunda i princip, som på ett A-möte. Och sen är det liksom inte så mycket mer än så. Mm. Vi har ju valt att kasta om hela vårt program. Och där vi också menar att det är därför vi är så framgångsrika. Därför att vi tar klienterna genom samtliga 12 steg i grundbehandlingen och i eftervården. Där går vi på djupet. Mm. Där går vi på djupet med vad som faktiskt händer i hjärnan, postakut abstinens, och kan gå på djupet med känslor, relationer och så vidare.
Mm. Jag kommer verkligen ihåg det där, just som du säger, att jag var nästan lite förvånad över det när jag var på din behandling för lite mer än 6 år sedan, att det här med att ni har kontakt med era klienter efter, man är välkommen tillbaka om man tar ett återfall, liksom, om man behöver en natt. Och liksom så här. Och det var väldigt fint och speciellt, tyckte jag. Mm. Att det var verkligen så här att de bryr sig även när det här är slut. Och jag tror att den aspekten är otroligt viktig.
Ja, det är ju då som det svåra börjar. Mm. Det är ju när du kommer hem, när du ska sättas tillbaka i ditt normala liv, när du ska tillbaka till någon form av vardagssituation, ifall du nu har varit på ett behandlingshem där du liksom varit inlåst, så att säga. Mm. Det är ju frivilligt, såklart.
Och det här var ju ingenting som klienterna visste om på mitt tidigare ställe, att man fick komma tillbaka, utan för då kanske faktiskt, tyvärr ser sjukdomen ut så, då kanske faktiskt klienterna hade använt sig av det.
Mm, verkligen.
Utan det här var någonting som vi hade bakom, att tog någon ett återfall så var de välkomna tillbaka. Och det här var också en av anledningarna att jag bröt upp med de nya ägarna och lämnade och startade The House istället, därför att här var ju något som de ville ta bort. Vi kan väl inte låta folk komma tillbaka utan att betala. Mm. Det är jättekonstigt.
Det går inte.
Behandlingsmetoder på de svenska behandlingshemmen och överlag i världen. Hur många olika varianter finns det? Ni på The House Rehab, ni jobbar ju ändå efter 12-stegsmodellen. Mm. Hur många ytterligare varianter finns det?
Det finns ju en uppsjö av behandlingsmetoder med mätt återfallsprevention och olika psykologiska metoder för samsjuklighet och så vidare. Vilket är ju oerhört viktigt, därför att samsjukligheten är ju stor i den här sjukdomen, alltså när jag har annan problematik utöver mitt beroende. Så att det finns ju en uppsjö av modeller, men det finns då en oerhört många 12-stegsbaserade behandlingshem. Mm.
Och det är lite det vi faktiskt ska prata om idag, tänkte jag. För vi har fått in mycket mycket frågor och brev och mejl från människor som är så otroligt nyfikna på just 12-stegsprogrammet och hur det funkar. Så då tänkte jag att idag ska vi köra en liten The House svarar live här. Ni ska alltså få svara på den här frågan och berätta om 12-stegsprogrammet. Ja, tillsammans med mig blir det ju då, men det är ju ni som är experterna här, tänker jag. Så att jag tänkte att vi ska gå igenom 12-stegsprogrammet idag. Dels hur det har sett ut från början, var det kommer ifrån och hur det ser ut i grunden. Men också hur ni på The House Rehab jobbar med de 12-stegen.
Mm, vad spännande.
Kul.
Ja, är ni redo att hugga tag i de 12-stegen?
Det är vi.
Jag tänker att du, Robert, kanske ska få ta oss med på en liten resa rent historiskt sett när man kikar på de 12-stegen. För det finns ju ganska mycket historik bakom det och hur de uppkom, eller hur?
Mm, absolut. Och vi har ju bara en timme här idag, så vi kommer att få dra en liten förenklad version om hur 12-stegsprogrammet kom till. Men enkelt förklarat, så kommer 12-stegsprogrammet från början från någonting som heter Oxfordrörelsen. Då var det inget 12-stegsprogram, utan tänket kring de här stegen kommer därifrån. Oxfordrörelsen var en religiös förening, fanns faktiskt här i Sverige också. Man hade vissa idéer om ett sätt att leva. Och ska man dra då historien enkelt och kortfattat, så brukar vi beskriva det som att det satt en man på 30-talet i USA. Han hette Bill. Han hade klassats som en obotlig alkoholist. Han skulle aldrig kunna sluta dricka om han inte låstes in på psykiatrisk klinik. Eller dog. Det här var läkarna då på hans beroendesjukhus som hade klassat honom som det. Han hade mer eller mindre supit bort allt han hade. Han var tidigare en framgångsrik börsmäklare. En kväll när Bill satt hemma ensam och drack, hans hustru var och arbetade, så ringde telefonen. Det var en gammal kompis som ringde. Och den här kompisen frågade om han fick komma över. Och Bill blev jätteglad först, för att han tänkte att vad härligt, nu kommer jag ju faktiskt kunna, ja mysigt, kommer vi kunna dricka lite tillsammans som förr i tiden. Och mindes någon historia från när de hade chartrat ett flygplan och det var ju grandiost också. Mm. Och hur som helst, kompisen kom, det plingade på dörren och Bill kände inte riktigt igen kompisen när han öppnade dörren. Han beskriver honom som att han var stjärnögd. Den gamla gubben. Kompisen kom in. Bill försökte bjuda på lite sprit. Men kompisen tackade nej. Och började istället berätta varför han hade kommit till Bill. Han hade kommit till Bill för att berätta en historia. Om hur han själv hade stått inför rätta. Och en grupp människor hade kommit och frågat om de fick ta sig an honom. Det hade rätten då, eller domstolen, gått med på. Och den här lilla gruppen då hade, som var Oxfordrörelsen, de kom från Oxfordrörelsen, de hade tagit sig an honom och den här personen hade tillfrisknat, eller han hade blivit nykter helt enkelt. Tillfrisknat fanns väl inte då som uttryck, men han hade blivit nykter och mådde plötsligt väldigt bra. Nu hade han kommit till Bill för att berätta om det här. Och Bill lyssnade, för han ville ju egentligen inte dricka längre. Han hade ju försökt sluta under åratal och åkt in och ut på sjukhus och orkade ju egentligen inte mer. Så han var intresserad. Men när kompisen började berätta om Gud, då ryggade Bill tillbaka och sa nej, 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 för 17, religion, det gillar jag inte. Var på kompisen sa att men väl din egen gud då. Väl det du själv tror på. Och efter mycket om och men så kunde Bill köpa det här. Och han checkade in på sjukhus eftersom han var väldigt skakig och närmade sig delirium. Eller det fanns risk för delirium om han hade slutat tvärt. Sen framgår det väl inte riktigt under hur lång tid det tog för Bill att göra de här punkterna. För då var det ju inte steg. Det kan ha varit på en eftermiddag, det kan ha varit under några dagar. Men kompisen kom alltså upp på sjukhuset och gjorde de här punkterna med honom. Och Bill tillfrisknade. För att aldrig mer dricka. Bills läkare förstod inte riktigt vad som hade hänt, men sa till honom att vad det än är du har gjort, håll fast vid det. Så Bill gick ut och levde på livet och mådde faktiskt väldigt bra. Hans hustru var ju oerhört glad. Det gick en tid och plötsligt började han må lite sämre och mindes då vad kompisen hade sagt. Att är det jobbigt? Har du det jobbigt så hjälp någon annan. För det här budskapet vidare. Så Bill ringde sitt gamla sjukhus och frågade, har du någon obotlig alkoholist jag kan komma upp och prata med?
Det är så himla fint. Jag blir typ tårögd. Det är så himla fint. Ja, verkligen.
Och det fick han. Han fick komma upp på sjukhuset och där fick han prata med en patient som själv var doktor, som hette Dr. Bob. Dr. Bob var också klassad då som en obotlig alkoholist. Han skulle aldrig kunna bli nykter om han inte var inlåst eller död. Bill gjorde de här punkterna på Bob och Dr. Bob tillfrisknade för att aldrig mer dricka. Och de här två gubbarna, de började undra att vad i helsike är det vi liksom... Vad är det som har hänt? Vad är det vi har här? Vi kanske ska pröva på en till. De prövade på en tredje person som tillfrisknade för att aldrig mer dricka.
En sak som är väldigt värt att lägga till i det här är att innan de här tre gubbarna tillfrisknade då genom de här punkterna så fanns det ingen lösning. Läkarna hade, som Robert sa, ingen annan lösning än att låsa in de här och kalla dem just obotliga och hopplösa. Att det inte fanns något hopp för dem framåt. Att det var döden eller inlåsning som gällde. Så det här är ju väldigt stort,
ja,
de här tre gubbarna.
Väldigt, väldigt stort. Och nu gick de ut och som det står då i AAs bok om historien och arbetade frenetiskt med alkoholister. Och många tillfrisknade men de misslyckades också med många. De fortsatte att föra det här vidare och fortsatte att arbeta med det här. Och så småningom så bildades det faktiskt små grupper med folk som började hjälpa varandra. Och man satte också ner de här punkterna i stegform. Och det var ju här någonstans som de 12 stegen kom till. Man började också kalla sig för anonyma alkoholister. Och i mångt och mycket utifrån att de första gubbarna, för det var faktiskt mest gubbar i början. De här gubbarna var ju i mångt och mycket framgångsrika. De hade haft höga positioner i samhället och var ju inte helt bekväma med att det skulle läcka ut att de var alkoholister, även om troligtvis visste väl alla om det ändå. Men så här döpte man sig helt enkelt till anonyma alkoholister och man började också skriva på en bok. De var ju väldigt glada över det de hade nu och tänkte ju att de skulle förändra världen med det här och kanske starta behandlingsenheter och så vidare. Och det började också skrivas om AA i tidningar, i amerikansk press, och det ledde till att tillströmningen då av folk som ville ha hjälp ökade enormt. Ja, och man började också föra det här budskapet och stegen vidare brevledes. Och det visade sig att det faktiskt fungerade även det. Man tänkte att vi behöver lite pengar. Så man började då försöka söka lite bidrag. Och en av dem man gick till var Rockefeller. Och bad honom om pengar. Och beskrev anledningen till det, att man ville hjälpa världens lidande alkoholister. Och Rockefeller gjorde något väldigt viktigt och avgörande för och hela tolvstegsgemenskapen. Han sa att det ni gör är helt fantastiskt, men jag kommer inte ge er några pengar. Och ni ska aldrig ta emot pengar från någon utomstående person eller organisation, därför att då kommer ni att bli beroende av dem. Och det här är ju ganska viktigt någonstans, därför att tolvstegsgemenskapen tillhör inte något samfund eller organisation, och man har aldrig då tagit emot pengar utifrån, utan det har bara varit medlemmarnas egna frivilliga bidrag. Så det här var ju väldigt viktigt, det han faktiskt gjorde. Hur som helst, AA började spridas över världen. Det startade självhjälpsgrupper över hela USA. Det spreds ut över Europa. Och på 50-talet så knackade det på dörren. Och där på ett A-möte, och där utanför stod det en gubbe som sa att jag är alkoholist, men jag knarkar också. Och det är bara kalabalik i den här lilla gruppen. Vad ska vi göra? Några ville släppa in honom och några ville absolut inte släppa in honom. Han kommer att förstöra. Och det här går inte. Vi är till för de som har problem med alkohol. Och plötsligt så föreslog någon, men låt honom adoptera vårt program. Och så föddes en av. Åren gick, och på 80-talet i Hollywood så satt många människor på ett A-möte och hade kokain som huvuddrog. Men kunde ju inte dela om det, för på AA fick man inte dela om andra droger än alkohol. Det var väldigt, väldigt strikt, och är det i mångt och mycket fortfarande. Att på AA så talar man om alkohol, ingenting annat. Hur som helst, det här mötet då, så visste man att väldigt många höll ju på med kokain också. Så att man föreslog att man skulle ha ett temamöte som skulle handla om kokain. Och det hade man. Det här mötet beskrivs i efterhand som uppsluppet och glatt, men med blodigt allvar naturligtvis. Men med en energi som tidigare inte hade funnits på just det mötet. Efter mötet så var det någon som sa att kan vi inte göra om det här till ett anonyma kokanistermöte? Det kunde man ju inte, för det var ju ett A-möte. Så då dök idén upp istället, men då startade vi väl det. Och så föddes CA, Cocaine Anonymous. Och så här har egentligen den här gemenskapen fortsatt att växa. Idag finns det ju en uppsjö av olika självhjälpsgrupper med Mariana Anonymous och Shopaholics Anonymous och
det finns ju för allting nästan. Ja. Det är sex, det är arbete, det är allt möjligt. Och det finns hur många anhörig- och medberoendegrupper också. Ja. Det finns vuxna barn. Det finns, the list goes on liksom.
Ja. Ja.
För det är ju en lösning som funkar på alla som har
det här. Det handlar ju inte om substansen eller själva, vad ska man säga, utåtagerandet i beroendet, utan det handlar ju om själva beroendesjukdomen. Mm. Och som man brukar kalla det i liksom traditionella tolvstegsgemenskaper, den spirituella bristen, om man säger.
Mm. Mm. Och idag, och sen så har ju då många behandlingshem sen många herrans år tillbaka anammat den här metoden med AAs goda minne också, där man har välkomnat behandlingshem och instanser att komma med frågor och få använda sig av delar. Och forskningen idag visar att tolvstegsmetoden är en av de mest framgångsrika metoderna. Kanske den allra mest framgångsrika metoden för att tillfriskna från beroendesjukdomen.
Och bli helt substansfri.
Precis, och bli helt substansfri. Vad som har legat och alla gemenskaper i fatet samtidigt som det har varit nödvändigt, det är väl att ibland har journalister velat beskriva rörelsen som en sekt. Och här har tolvstegsgemenskapen då en tradition att man bemöter ingenting i media. Man ges inte in i den offentliga debatten överhuvudtaget. Och det här är ju på gott och ont naturligtvis. Jag tycker att det är sunt att man har haft den inställningen. Men det har också gjort att vissa påståenden har ju fått stått obemött.
Det du pratar om nu är ju traditionerna. Ja. Och vi kanske ska berätta det för lyssnarna, vad som är skillnaden mellan de 12 stegen och de 12 traditionerna, lite snabbt.
Mm. Men de 12 stegen handlar ju om tillfrisknandet, det personliga tillfrisknandet, medan traditionerna handlar om gemenskapen som sådan. Det finns alltså 12 traditioner också som grupperna ska följa. Sen finns det faktiskt 12 koncept också. De använder man sig av på världsservice-nivå.
Ja, vi får se. Det kanske kommer en dag i framtiden där vi ska beta av de 12 traditionerna här också.
Jaha. Koncepten kan vi spara.
Det tror jag. Jag kan dem inte ens, så jag vill inte gå.
Men jag tror det är viktigt att lägga till om traditionerna. Det är ju så att alla tolvstegsgrupper och gemenskaper är helt byggd på individuell vilja. Det finns ju ingen riktig struktur, eller det finns ju ingen riktig... Det är ju ingen typ av ersättning för det otroliga arbete som läggs ner. Utan vad alla de här individerna gör, inklusive oss, det är för vårt egna tillfrisknande. Och vad traditionerna gör är att skapa ett ganska enkelt ramverk för att det här ska kunna fortsätta överleva och fortsätta spridas. Och det är ju faktiskt det som har säkerställt att gemenskaperna ser ut som de gör idag. Sen 30-talet. Mm. För det är ganska många år. Mm.
Ja, vi är självförsörjande, och de som är nya på mötena och som går på sina första möten behöver inte lägga någonting i hatten. Det är ganska viktiga små saker här som gör att det faktiskt kan fortsätta så här. Liksom.
Det finns lite skrönor om det där och hur vidare det är sant eller inte, men det finns lite skrönor om hur några gubbar i USA ibland sa till alkoholister som de upplevde inte var riktigt klara att liksom, du, ta pengarna i hatten och gå ut och tuta på ordentligt. Kom tillbaka när du är klar.
Varför inte? Kanske precis vad de behöver.
Herregud. Ja, och med klar så menar man då klar med sitt missbruk då. Ja, många stories finns, men man är ganska tacksam över att de där två gubbarna gjorde det här på 30-talet, för att annars hade inte vi suttit här liksom.
Nej.
Och det häftiga med den här lösningen, just 12 steg, är ju att det är exakt samma program som för liksom 90 år sedan.
Mm.
Visst, det är små förändringar i boken, vissa uttryck är moderniserade och för att man ska förstå bättre, men på det stora hela är det samma sak.
Det är det, och vad som är viktigt att tillföra, för nu pratade vi faktiskt bara gubbar, att så småningom började ju också kvinnorna komma, och idag så är ju kanske inte 50-50, men nära på 50-50 skulle jag säga, män och kvinnor. Som
det är ju bara ökat för varje år egentligen, sen AA och CO och alla de här gemenskaperna startades.
Ja.
Och just det som du säger här med att... Var det Bill som tyckte Bob hade stjärnblick, eller vad sa du?
Nej, det var inte Bob som hade stjärnblick. Det var den här kompisen som var stjärnögd.
Just det. Det är så fint.
Den gamla gossen.
Ja, exakt. Exakt. För just det uttrycket är så himla fint, tycker jag. För att min sponsor i just 12-stegsprogrammet, han brukar prata om det här klippet i blicken.
Mm.
Och det är så himla fint, för att det är någonting som man verkligen kan vittna om när man själv sponsrar andra, att när folk har hittat det liksom, när poletterna har fallit ner och de börjar liksom fatta grejen på något sätt, då kan man verkligen se hur någonting förändras i deras ögon.
Mm. Det är absolut.
Och det är på riktigt alltså.
Så är det.
Och det är så kraftfullt det där alltså. Jag får nästan gå så när jag bara pratar om det.
Jag får det nu när du säger det. Ja. Jag brukar säga så här, jag gråter väldigt sällan, men när det sitter en person framför mig som plötsligt har den där blicken du beskriver nu. Mm. Och jag hör att den här människan har tillfrisknat. Mm. Då blir jag tårögd. Mm. Och ibland till en Disney-film. Mm.
Ja, det är fint. Det är verkligen, och det är äkta det här. Det är häftigt alltså. Och det vi ska göra här idag då, det är ju att vi ska gå igenom de 12 stegen. Mm. Dels hur de ser ut i den stora boken, men också hur ni jobbar med dem hos The House Rehab.
Mm. Ja, i alla fall vårt synsätt på dem.
Mm. Och det är ju lite spännande, för det finns ju en viss skillnad, men på det stora hela är det också väldigt, väldigt likt. Mm. Så jag tänker att vi ska ta dem från 1 till 12 och så får vi helt enkelt bara utveckla våra tankar och känslor kring det. Och ni får också liksom, berätta lite hur ni tänker kring varför ni har ändrat och så. Mm. Hur låter det?
Det låter väl som en jättebra idé. Ja. Kommer du läsa originalstegen då?
Jag tänker det.
Ja, okej.
Okay. Och det som vi bör tillägga då är att man får ju, eller man kan ju applicera det här på sin favoritsubstans, till exempel. Om du sitter där hemma och tänker att fan, det är just Mariana som jag är helt beroende av. Ja, då kan du applicera det här programmet på just Mariana. Mm. Men vi kommer läsa i alkoholform.
Vi läser dem som stegen är skrivna.
Så är det. Steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att våra liv hade blivit ohanterliga. Vad tänker ni kring det? Jag har fått höra, ända sedan jag kom in i tolvstegsvärlden, att steg 1 är det enda steget som måste sitta till 100%. Mm. Att det måste vara cementerat i ens innersta väsen, och resten av stegen är, ja, men mer eller mindre förslag. Man ska göra alla stegen, men etta måste liksom sitta som en smäck.
När det kommer till substanser, absolut, för vad hela programmet är byggt på, det är byggt på avhållsamhet. Förstår vi inte att det finns en problemställning i alkohol eller substanser eller droger eller sex eller vad det är nu vi faktiskt arbetar emot, vårt beroende, så kan vi inte sen riktigt arbeta i resterande programmet ifall vi tittar på traditionella 12-steg. Självklart att 12-stegen hjälper dig ifall du fortfarande lever i ett missbruk eller ett beroende. Jag menar, det kommer fortfarande göra dig gott att göra dem. Mm. Men för att uppnå substansfrihet så måste steg 1, när det kommer till själva substansen, sitta som en smäck. Men precis som alla andra steg så lever ju även steg 1 i vår uppfattning om det. Mm.
Det man ska komma ihåg är ju att stegen vi nu kommer läsa, det är ju AA:s original 12 steg som skrevs på 30-talet. Och det kan ju låta lite överdådigt på sina håll. Det förklarar ju också AA i sin bok att men man har valt att behålla originalspråket för att inte frångå budskapet. Men på sina håll kan det låta lite överdådigt, och det här vet vi ju att många, många människor har svårt för. Mm. Maktlös, det låter ju tungt, och vi kommer komma in på de kommande stegen så låter det kanske än mer överdådigt när man talar om Gud och så. Ska man förenkla det här? Första steget, att lösa ett problem. Vilket problem som helst, vad skulle du säga det är, Nemo?
Ja. Jag har hört den så många gånger nu.
Hade du frågat mig för 10 år sedan här, så hade jag sagt så här: jag har ingen aning. Nej. Vad menar du? Men idag säger jag att då måste man faktiskt se problemet.
Mm. Oavsett vad det gäller. Och hos oss på The House så gör vi i steg 1 en grundlig inventering och går bakåt i livet och tittar på hur alkohol eller droger har påverkat oss själva och andra i vår omgivning. Och det vi egentligen ska komma fram till här, nej, men det är ju att jag har inte fixat det här själv. Mm. Och det här är ju egentligen inte så konstigt, men samtidigt som är ju oftast vår största problematik när det kommer till den här sjukdomen. Vi tror ju att vi ska fixa det här själva. Jag gör ju allt annat själv, tänker jag. Jag är ju så duktig och jag är så framgångsrik och jag kan hantera alla de här barnen och alla mina företag och så vidare. Men frågar vi oss själva, egentligen, om vi tar ner det här på en liten simpel barnivå, fixar vi det verkligen själva eller tar vi faktiskt inte hjälp utifrån? Vad säger ni?
Vi tar hjälp i exakt allting vi gör.
Precis.
Men så kanske någon säger, nej.
Ja.
Man, ja. Kanske, man kan få hjälp också, Felix. Vi andra kan få hjälp. Jag vet inte hur du gör. Ja.
Nu blev det lite flabbigt, men faktum är att även när vi gör den typen av handlingar så tar vi ju faktiskt hjälp utifrån. Ibland av fysiska bilder, ibland av fantasin. Mm. Alltså hämtar bilder utifrån.
Kontentan i det är att vi tar hjälp i exakt allting vi gör, oavsett om det handlar om att handla mat eller de kläderna vi har på oss eller den stolen vi sitter på, så finns det ett led av andra människor som har hjälpt oss med den situationen vi sitter i idag.
Och man kan ju undra varför det är just så svårt att ta hjälp när det kommer till missbruksproblematik. Det kan nog bero på flera saker. Dels skammen och skulden, och dels att man kan se andra människor sluta och kontrollera det. Det är nog många aspekter här, tror jag. Mm.
Så är det, men det här är ju inte så konstigt egentligen, för att det är egentligen en tankevurpa. Människor tror ju någonstans, men jag vill ju inte, så då är det väl bara att sluta. Jo, absolut. Men finns det någonting annat här i livet där det räcker med att jag vill någonting?
Nej, det är där, då är vi där igen.
Vi är faktiskt där igen. Mm. Jag önskar att jag var lika smal och smärt som Felix, till exempel. Det vore jättehärligt. Eller som dig, Nemo, du är faktiskt också lika smal.
Tack, så fint. Tack. Nice save.
Men det kommer ju inte räcka med att jag sitter här i fåtöljen och vill bli smalare. Jag kan ju sitta här och vilja det hur mycket jag vill, men det kommer ju inte hända ett smack.
Nej, det handlar ju om att agera och faktiskt ta hjälp.
Ja, börja jobba för det. Mm. Och det är ju samma sak med alkohol- och drogproblematiken, naturligtvis. Jag kommer behöva jobba för det.
Det är därför många i just 12-stegsrummen pratar om skillnaden mellan att vilja någonting och ha villigheten att göra det.
Precis. Slut. Har vi förstått första steget?
Ja, men det tror jag väl. Eller vad säger du, Felix?
Nej, men absolut. Erkänner sig maktlös inför alkohol och droger, som det står i de traditionella 12-stegen, men förklarar på ett väldigt enkelt sätt av Robert. När det kommer till just att se ett problem.
Ja, jag fixar inte det här själv. Jag behöver ha hjälp utifrån.
Då gasar vi vidare till steg nummer 2, som lyder så här då. Kom till tro att en kraft större än vi själva kunde återge oss vår mentala hälsa. Nu är vi där igen med de stora överdådiga orden.
Det här låter ju krångligt. Andra steget att lösa ett problem, vilket problem som helst. Vad skulle du säga det är, Nemo?
Ja, men alltså att, jag skulle säga, se att det finns en lösning. Att förstå att det finns en lösning. Så brukar jag tänka när jag ska förenkla mina steg 1, 2, 3. 1, jag kör 2 och upptäcka ny lösning. 3, hänge sig till den lösningen på något sätt.
Absolut. Och jag menar ju på att i steg 2, oavsett vad det gäller för problem jag har, så börjar jag tro på en lösning. Jag börjar liksom fundera på, undrar om jag ska gå den vägen eller den där vägen, undrar vilken som är snabbast. I morse så har du gjort det här, Nemo, du har vaknat på morgonen i steg 1, så har du konstaterat att du är näck, du har inga kläder. Undrar om jag ska ta de här rutiga byxorna eller om jag ska ta jeansen. Du börjar tro på en lösning, och så att vi alla här på morgonen har trott på mängder av olika lösningar under den här morgonen.
Ja, det är fan speciellt när man bryter ner det sådär. Det är ju så. Det snackar om att förenkla lyckan. Men redan här så börjar ju stegen prata om det här med kraft. Vad säger vi om det?
Vi har ju valt att byta det ordet till hjälp. Jag har saknat hjälp. Och det var ju det vi kom fram till i första steget. Och om mitt problem har varit att jag har saknat hjälp, vad blir då lösningen? Ja, vad blir lösningen?
Att jag behöver ta en hjälp.
Ja, jag behöver hitta hjälp. Om du saknar byxor behöver du hitta byxor.
Exakt. Nej, men precis. Och när jag sponsrar i 12-stegsprogrammet så brukar jag säga, eller jag brukar kalla steg 2 Alltså att när jag kommer till alltså mötena så har jag ett problem som jag själv inte har kunnat lösa. Men i rummet så ser jag att det sitter 40 pers som har löst det här problemet. Mm. Jag ser att det finns en kraft i rummen som jag inte hade själv. Mm. Och det är för mig förenklingen i det liksom.
Mm. Och det är ju helt riktigt det du säger. För det faktumet att vi gick tillbaka till möten. Mm. Det betyder ju att vi faktiskt trodde på att det fanns någonting där som kanske kunde hjälpa oss.
Mm.
Och den tron i det här fallet, den räcker ju. Det handlar inte om en religiös tro, för att det är ju lätt att börja tro det när jag läser de här stegen. Att jag behöver bli religiös. Och nej, absolut inte. Absolut inte.
Nej, religion har ju ingenting med det här att göra. Och när det kommer till att hitta den där kraften och hitta det där som vi tror kan hjälpa oss i vårt problem. Vi har ju alltid trott på saker när det kommer till vad kommer göra mitt liv meningsfullt? Vad kommer få mig att må bra? Vad är det jag behöver runt omkring mig? Och egentligen så är det bara att vi har trott på till exempel en klocka. Eller vi har trott på den där spriten. Vi har trott på det där jobbet. Den här flickvännen eller pojkvännen. Och vi ska göra nu egentligen att byta ut vad vi tror på så kommer ge mig mening och göra mig lycklig och kunna komma in i tillfrisknande.
Mm, verkligen. Det är ju lite så. Det handlar ju snarare om att sluta tro på sin egen hjärna som har lett en tillbaka till samma saker om och om och om igen. Mm. Att våga tro på en annan sorts väg. Mm. Och en väg som man faktiskt har levande bevis framför sig har fungerat för så många människor.
Sen 30-talet.
Mm.
Och det är ju det där som är definitionen av galenskap. Att vi testar samma sak om och om och om igen och förväntar oss ett annat resultat. Mm. Och det är ju lite det att nu ska vi testa något annat. Vi ska agera på ett annorlunda sätt och vi ska tro på något annat.
Mm. Och det är ju viktigt här att tillföra, för att det här är ju många människors stora puckel. Att man tror, och vi har pratat om det redan flera gånger, men att man tror att nu måste jag alltså tro på Gud.
Mm.
Nej, det måste du inte. Utan precis som Felix säger, tro på tolvstegsprogrammet i sig då.
Mm.
Eller tro på mötena, för du gick ju tillbaka dit och det räcker ju.
Mm. Eller tro på din terapeut, Robert Boman eller Felix Granander.
Ja, fast där går det lite fel.
Ja.
Därför att du kan inte lägga den här tron på hjälpen på en person. För vad händer om terapeuten går ut på gatan och blir platt som en pannkaka av en buss?
Vad jag menade med det var att jag skulle utveckla vidare och säga tro på din sponsor i ren guidning. Det var det jag menade.
Och det är samma sak med sponsorn. Vi måste tro på tolvstegsprogrammet. Vi måste tro på gemenskapen, något som alltid lever och som inte försvinner för att vi vill hitta en hållbar lösning.
Mm.
Det är precis samma sak med sponsorn. Även fast sponsorn tar ett återfall.
Missförstå mig rätt här. Jag tänker ju så här att när man har jobbat sig igenom de 12 stegen så tänker jag att då har man själv kapacitet att liksom bara köra 12-stegsprogrammet rakt av och inte är så beroende av sin sponsor längre. Jag talar mer om när man är nynykter, att man behöver liksom den här guidningen in i det tänket. Mm. Det är det. Men jag hör vad ni säger,
men här,
såklart.
Men här är det ju viktigt jag är ganska ointresserad av sport, men jag tycker att en sportreferens i det här fallet är ganska bra. Om vi tar fotboll till exempel. Kan en person gå ut på plan och spela en match?
Nej, det är svårt.
Du kommer inte vinna i alla fall.
Nej, han får inte gå ut på plan.
Får man inte?
Jag tror att det
får inte spela en match om bara en person i laget kommer.
Jag tror att det är om tre pers blir utvisade så avbryts matchen. Tror jag.
Så en person som kommer mot motståndarlaget får inte ens spela.
Mm.
Men får laget spela utan en person?
Det får de.
Det får de, eller hur? Så därmed blir ju laget en kraft större än en person.
Mm.
Det spelar alltså ingen roll om du är världens bästa fotbollsspelare. Du är inte ett skit utan ditt lag.
Även om vissa av dem kanske tror det.
Även om många tror det.
Ja.
Men de facto så är de ju inte det.
Nej,
de
såklart.
Är inte ett skit utan sitt lag. Och laget är ganska bra i det här fallet. För vad krävs det? Vad krävs det för att ett lag ska vara bra och framgångsrikt? Vad krävs det för egenskaper?
Samarbete.
Samarbete? Mm. Något mer?
Nej, men samarbete, det krävs väl lagmoral, det krävs sammanhållning, det krävs att alla liksom bidrar på sitt sätt och sådär. Mm.
Sammanhållning, gemenskap skulle man kunna säga, eller hur? Tillit är väl ganska bra. Att man litar på varandra. Vet vad man har varandra.
Jag märkte att jag målade in mig lite ett hörn där och fick lite mothugg. Jag kände mig lite så här, jag menade inte riktigt framkom. Jag menade mer så här att när man är ny i 12-stegsprogrammet till exempel och tar en sponsor, att mitt sätt, jag minns det själv, för när jag var ny så hade jag liksom, hade jag fått bestämma, hade jag liksom så här tagit mina beslut mycket själv i början, så hade jag nog, hade mycket gått snett. Jag behövde någon som så här, som fick mig på andra tankar, som kunde ge mig perspektiv, som kunde så här rätta till mina små tankevurpor, för jag var så jävla rörig i skallen.
Tror
i början.
På de som har gått före.
Absolut. Kanske så jag borde ha uttryckt det då.
Och lite för att sammanfatta steg två, vilket det är där vi är, så är det just att se efter en lösning på det problem som vi hittade i, eller på det problem som vi såg i steg ett.
Ja, för det är svårt att tillfriskna med samma hjärna som man insjuknade med. Alltså förstår du vad jag menar? Om jag skulle, alltså självrådighet när man är nynykter är ju inte det mest pålitliga kanske.
Nej.
Steg tre då, och det lyder så här. Vi beslöt att överlämna vår vilja och våra liv i Guds omsorg, sådan vi uppfattade honom.
Och det här låter ju jätteläskigt.
Jättesvårt.
Ja, läskigt och svårt, för att nu är vi ju inne, som det var för mig när jag hörde de här stegen.
Man blir
som vi
livrädd.
Jag blev livrädd och var bara så här, herregud, vad är det här för sekt? Som jag har ju kommit hit för att liksom jag ska sluta dricka och knarka, inte för att hitta någon jävla gud. Så det här är ju ett steg som får många att rygga tillbaka. Och ska vi förenkla det här nu då igen, så första steget att lösa ett problem, det var att se problemet. Andra steget var att jag börjar tro på en lösning. Vad blir då tredje steget att lösa ett problem, vilket problem som helst? Nemo.
Att hänge sig till den lösningen, att testa den lösningen.
Ta ett beslut.
Fan, ni har ju snackat ihop det här innan. Vi jobbar ihop varje dag liksom. Så här. Fan, jag saknar Magnus. Nej, jag bara skojar. Ja, men jag håller med. Ja. Nej, men precis. Och jag tror att sista raden i den här meningen och i det här steget är otroligt viktig alltså, för så många människor. För hade det bara stått så här, beslöt att överlämna vår vilja och vår liv till Guds omsorg, då hade ju liksom ännu fler ryggat tillbaka. Nu har vi ändå det här tillägget, sådan vi uppfattade honom.
Precis. Och här väljer ju vi då, ett, så är det ju viktigt att komma ihåg, tillhör inte någon religion. Tillhör inte något samfund, utan här är det verkligen sådan vi uppfattade honom eller det eller vad det nu är för någonting. Alltså en hjälp eller en kraft utanför oss själva. Och återigen, för att förenkla det här, det faktum att jag faktiskt har gått tillbaka till ett möte igen betyder ju att jag faktiskt tror på att det finns någonting där som kan hjälpa mig, och det räcker. Och när vi kommer till de här stegen hos oss då i behandling, så handlar ju det här just om ett beslut. Det är inte svårare än så. Och antingen så är det disbelief eller att fortsätta som jag har gjort tidigare, eller så tror jag att det kanske finns någonting här som kan hjälpa mig.
Och jag tycker faktiskt att ett beslut är ju synonymt med att hänge sig till en lösning. Så att,
Det är ju 100% det du säger. Vi kan också hänge oss åt vår gamla lösning. För det är ju som Robert sa där, disbelief eller believe. Vi kan ju faktiskt återgå till det gamla och det här är nog ingenting. Eller så kan vi välja, eller rättare sagt, vi kan tro på att det finns någonting här. Och då, believe.
Så vad innebär det då att fatta ett beslut?
Berätta för mig. Jag vågar inte svara någon mer. Jag säger bara fel. Kommer lämna studion i rent raseri snart.
Men du fattade ju ett beslut mellan jeans och rutiga byxor idag. Och vad innebar det?
Jag agerade på det beslutet. Ja. Att jag tog ett par rutiga byxor.
Du fullföljde det beslutet.
Ja.
Vi samtliga tre fattade ett beslut att vi åker till studion idag. Det innebar att vi satte oss i någon bil eller cyklade eller buss eller vad det nu var för någonting och tog oss hit. Så att återigen, de här tre första stegen, jag gör de här i alla mina handlingar på daglig basis. Mm. Jag ser olika problem, jag tror på olika lösningar, jag tar olika beslut. När det kommer till alkohol- och drogproblematiken så har jag i mångt och mycket hoppat över de här stegen. Ibland har jag sett problemet. Jag fixar inte det här själv. Men sen har jag aldrig trott på en lösning eller tagit ett beslut. Ibland så har jag sett problemet, börjat tro på en lösning, men aldrig tagit något beslut. Ibland har jag sett problemet, trott på en lösning, tagit ett beslut, men aldrig gjort det fjärde steget som är att
börja jobba med sig själv.
Ja, gå till action.
Mm. Och det är ju lite så här, vi snurrar ju ofta bort oss i vilka lösningar vi tror ska just fixa vårt beroende. Det är ofta som vi går in i en annan typ av besatthet för att på något sätt försöka fasa ut alkohol eller drogen eller vad vår huvudsubstans är. Och det är ju lite, här behöver vi en lösning som faktiskt funkar på vårt beroende och ger ett hållbart liv. Och kanske inte gå in som jag vet många gör, gå in och träna 7 gånger i veckan för att hålla sig borta. Mm. Eller skaffa en tjej, eller gör det, eller pojkvän för den delen.
Ja, yttre faktorer som ska lösa det här interna problemet. Det är ju klassiskt liksom. Och det du säger, Robert, det här med att man kan lätt välja ut några få steg. Eller man kan erkänna sig maktlös. Eller man kan kanske, okej, det finns en lösning. Men man vill liksom inte fortsätta. Man vill inte hänge sig. Man vill inte ta det beslutet. Man vill inte göra det helt. Man backar lite och man kommer på andra tankar. Och andra grejer blir viktigare.
Och dagsform. Mm. Det här är något som går upp och ner för varje dag. Speciellt i början. Hur liksom fästa vi är i de här besluten eller hur vi verkligen ser det här problemet och liksom vilka lösningar tror vi att det faktiskt finns. Det är ju därför vi behöver den här guidningen som vi snackar om liksom hos en terapeut eller med en sponsor just för att liksom tackla de här dagliga kurvorna. För det som vi alla vet om beroendesjukdomen, det är att ena dagen så kan jag tycka att, men vad fan, det var ju inte så jävla farligt. Och det är ju när vi gått upp i det mentala och den här sjukdomen och inte kan riktigt lita på våra egna tankar.
Mm. Ja, vi pratar ju hur mycket som helst om det här fönstret, window of opportunity. Och det är just därför som jag har förstått det att ni på The House jobbar med att ni, när det här fönstret är öppet, då åker ni dit om det så behövs.
Mm. Så är det. Men jag skulle ändå vilja tillägga för att de här tre första stegen som vi går igenom nu, och vi ska ju gå igenom resten, men här, det var det som ställde till det för mig med steg 2 och 3 direkt. För att steg 1, ja, men jag kunde acceptera någonstans att jag fixade inte det här själv. Visst, jag är väl alkoholist och narkoman då. De säger ju det, ni säger ju det, det funkar ju inte längre. Men sen blev det för krångligt och jag var oerhört rädd för ordet Gud. Och trodde just att ja, men det handlar om religion och ryggade tillbaka.
Och kan det finnas, inte för att gå för djupt i det, men vi särskiljer ju på erkännande och acceptans.
Mm.
Och erkännande är ju väldigt mycket när vi intellektuellt ser, precis som Robert sa där, ja men fan, jag är väl det då. Men acceptans är när vi accepterar konsekvenserna av det också, är mer ett emotionellt tillstånd. Där vi faktiskt accepterar var vi är och vad vi behöver göra och faktiskt kan ta till oss en sån här lösning.
Mm.
Där det inte är lika läskigt med att höra ordet Gud.
Nej, precis.
Men det finns ju många sådana där små skillnader. Du är inne på en där och det här tidigare som vi sa, det här villighet och vilja någonting.
Mm.
Många grejer som man kanske förstår först när man börjar jobba med sina problem.
Absolut.
Att det är skillnad mellan sakerna här.
För då får vi se det i, vad heter det, perspektiv.
Mm, exakt.
Här är det ju också nu, och det kan vi ju tillägga, att nu vid steg 3. Det är här många behandlingshem tycker att men nu är man klar med behandlingen.
Mm.
Och så lägger man till någon livshistoria och pratar känslor och så vidare. Men här avslutar många behandlingshem sin grundbehandling. Och det här menar ju vi, det är fullständigt självklart att det därefter då blir en väldigt hög återfallsrisk.
Mm.
Vi har ju bara gjort 30% av ett program.
Ja, men exakt, och jag snuddade vid det förut, men helheten är ju det som gör det på något sätt här.
Mm.
Alltså när jag kom in på mötena för första gången så pratade folk om att det här är inget gråskaleprogram. Du kan inte göra 40% av programmet och få 40% tillfrisknande och bli 40% nykter. Det funkar inte riktigt så. Antingen så gör du det eller så gör du det inte. Och mm. de som gör lite grann eller halva, de faller oftast tillbaka.
Mm. Och det här är ju egentligen inte krångligare än att om jag ska bygga ihop en IKEA-bokhylla så alltså då behöver jag ju följa punkt för punkt. Mm. Jag kan inte välja ut 3 punkter av 8 på den här manualen som jag...
Den där punkten ser tråkig ut.
Det här ser tråkigt. Jag skiter i de där skruvarna. Mm. Och skiter i bakstycket.
Och sen står man och klagar på varför man inte en hel bokhylla.
Ja.
För vad händer om man bygger ihop en bokhylla och skiter i vissa delar?
Den ramlar.
Den ramlar isär. Precis samma sätt som vi ramlar isär i vår nykterhet om vi inte gör allt.
Absolut. Mm-hmm.
Ja, det här blev ju längre än vad man tänkte innan. Tiden springer verkligen iväg när man snackar om sina hjärtefrågor. Och jag misstänkte att det skulle bli så när vi skulle gå igenom de 12 stegen. Vi har pratat nu i det är nästan en timme. Så jag tänker att vi kanske ska göra det här till 2 avsnitt och fortsätta nästa gång med de resterande, vad blir det? 8 stegen, va?
Mm. Mm.
Nio stegen till och med. Mycket kvar. Ja, men det jag tror är viktigt att det blir grundligt och att det finns ju så mycket att prata om här. Liksom.
Det finns mycket att prata om och vi kan väl tillägga att vi ser ju steg 2 och 3 som transportsteg in i själva arbetet. Mm. Det är först i 4:an som vi sätter igång det verkliga arbetet. Så i 1:an behöver vi egentligen bara konstatera att jag har inte fixat det här själv och vi gör en grundlig bakgrundsanalys på hur det har sett ut.
Mm.
I 2:an så 2:an och 3:an behöver jag faktiskt bara konstatera vissa saker.
Mm. Så man kan säga att den här podden blir transport podden in i nästa
avsnitt.
Exakt.
Mm. Mm. Det är där det händer.
Ja, exakt. Och ni på The House, ni finns ju tillgängliga dygnet runt för de som behöver er. Mm. Vart vänder man sig? Hur gör man? Berätta.
Man kan mejla sandra@thehouserea.com eller så kan man ringa vårt telefonnummer som var på hemsidan.
Mm.
Sen har vi Instagram också som man kan skriva på.
Ja.
Och det är bara att höra av er vid frågor om oss eller bara allmänt om tillfrisknande och nykterhet och beroende så ska vi försöka besvara i bästa mån möjligt.
Mm. Och på Instagram heter ni TheHouseGRP.
Mm. Precis.
Det vet ju jag.
Mm. Och vad heter podden?
Podden heter Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Och vi vill tacka alla lyssnare för den här veckan. Och vi hörs snart igen med mer spännande livshistorier, mer spännande intervjuer och mer spännande temasamtal. Tack för idag, Felix. Tack för idag,
tackar.
Robert.
Tack så mycket.
Mm. Hej då!
Hej!